från Linköpings universitet. Det här är Fakultet. Jag heter Anneli Norberg. Det är fredag, 29 september. Du är i trädgården. Ta några bilder på ditt barn som springer genom vattenspridaren. Åh, så gulligt. Du har tummen på dela-knappen. Men vänta, rumpan syns ju. Kanske bäst att ta en annan bild. En mysig stund med ditt barn och så en bild som fångar just den här känslan. Men han är ju naken. Du funderar en stund, men gör det. Du publicerar bilden. När nakna eller halvnakna barn syns i konst, i media, i populärkultur eller när familjefotorna blir publika på sociala medier, vad tänker vi då om varann? Vem får titta på vem? Och vem får synas i vårt samhälle? Och var drar vi gränsen när vi vill skydda våra barn från andras blickar? Det är det här som Fakultet handlar om idag. Om bilder, om blickar, om beröring. Och vad barnen går miste om när vi inte längre vågar trösta. Vågar ta upp i famnen utan att känna de där blickarna bränna i ryggen. En sommaräng. Bekymmerslösa barn som leker. Nakna.
Åh, vad här är vackert.
Ja, det måste vara en bit av paradisets lustgård som råkat ramla ner just här.
Ja, du Elisabeth, ska vi lika Adam och Eva i paradiset?
Ja.
Det där får vara kunskapens träd.
Ja.
Idag kanske du skulle bli obekväm. Vända bort blicken, tycka att det är lite över gränsen. För vem kollar egentligen på nakna främmande barn som leker? Det här är ett klipp ur filmen Madicken från 1979. Oskuldsfulla, gulliga barn, oskuldsfull nakenhet och lek. Och ändå så säger det så mycket om hur vår syn på barn och särskilt våra blickar på barn har förändrats.
Men först måste vi klara oss nakna som Adam och Eva.
Nakenhet var liksom inte tabu då.
Jag ska vara Adam. Jag ska vara ormen.
Idag ser vi helt annorlunda på saken.
Men vem ska vara Eva då, hade du tänkt?
Det struntar jag i.
Men du måste vara Eva, annars går det inte.
Nakna barn har nog inte visats på ganska länge. Jag vet att det finns några exempel i Madicken till exempel, och hur man gestaltar barn i tv hänger ju liksom ihop med hur samhället i stort är. Och om man tittar på en vanlig badstrand nu för tiden så springer ju inte barn nakna där. Vilket jag gjorde när jag var liten till exempel.
Johanna Gårdare är programchef på SVT Barn. Hon säger att SVT vill vara ambassadörer för barn och värna deras integritet. Just barns nakenhet är inte något som diskuteras. Det är andra tider nu. För i takt med digitaliseringen så sprids klipp och bilder lättare. Och SVT vill inte exponera nakna barn. De uppmuntrar ju barn att inte själva skicka bilder till främlingar. Och därför menar Johanna Gårdare att det skulle vara konstigt om SVT samtidigt skulle visa nakna barn i sina program. Men hur pratar SVT om kroppen? Om barns sexualitet? Och hur håller man samtidigt föräldrarna nöjda? Johanna Gårdare berättar om ett program som skapade ramaskri bland vissa föräldrar.
Ja, när kommer avsnittet om 70-talet som Caroline undrar här?
Alltså hon menar nog ett avsnitt som handlar om 70-talet som utspelar sig i ett kollektiv.
Ja.
Och som det finns ett klipp som SVT har liksom lagt ut för att visa vad som kommer komma i julkalendern.
Det är där det talas om vuxenmys.
Ja, precis. Mm. Nej, men det jag vet inte när det kommer.
Då handlade det ju just om 70-talet. Jag vet inte om ni har, om ni vet vad jag menar, men det var ju den här hur barn blir till boken som de refererade till då, när det avsnittet som handlade om 70-talet, och då satt pappan som spelades av Olof Rätling och läste i den här boken. Och pratade liksom om vuxen skönt och sådär. Det blev ju ramaskri. För det var ju jättemånga då som hörde av sig och sa att det var inte våran uppgift att berätta för barnen hur barn blir till, utan det ville de själva berätta för sina barn. Och då var ju det ganska många som hade barn som var liksom 6-7 år och sådär. Och då kan ju jag bara liksom reflektera över och tänka så här, tror man verkligen att en 6-7-åring inte vet det? Alltså det är ju så här, det går ju inte att kontrollera det. Alltså barn, den informationen sprids ju på förskolan, och det språkbruk sprids på förskolan redan. Det går liksom inte att skydda barn.
Man läser ju en barnbok från den tiden. Mm. För att berätta om hur man tänkte, vad man tyckte var rätt att skriva om i barnböcker på 70-talet. Mm. Jag tycker inte att det är något, alltså att bli upprörd över det, då får man ju på något sätt nästan ta med 70-talet.
Ja, man får göra upp med det, och det finns ju mycket att göra upp med från det årtiondet. Sara Gullbrandsson.
När vi började göra den här Pirrit-serien 2015 var väl det, och vi hade ett program som heter Random Mix där vi hade liksom en studiodel där vi kunde bjuda in gäster, och vi hade liksom experter där och så. Då gjorde vi ett ganska ordentligt, för då var vi väldigt mycket så här att vi ska visa bilder liksom, vad heter det, realistiska bilder. Vi ska inte rädas någonting, vi ska visa bilder på klitoris, vi ska visa bilder liksom på, i den där studiokontexten då. Då målgruppstestade vi det, och det var inte alls vad de ville ha. De tyckte det var äckligt och liksom, nej, det var liksom inte alls. Vi tyckte att vi var lite vågade och fräcka liksom. Men det var 100% nej på det. Det var liksom ingen som tyckte det var en bra idé. De tyckte det var äckligt. Men där har vi liksom en bild på ett barn som står och ska gå in genom en dörr, och så är det liksom ljussken på andra sidan och sådär. Det är på något sätt sinnebilden av, så att man står på tröskeln in i den där världen och kikar in i den här tonårsvärlden, men man är inte inne där själv än. Man är nyfiken på alla de här sakerna. Det börjar hända saker med den egna kroppen, man är liksom nyfiken på sexualitet, man kanske söker information om det, men man är inte där själv än.
I Danmark har public service provat ett programformat där vuxna klär av sig nakna i studion och där barnen är publik. Det heter Ultrasmidetøjet. Man ville visa att kroppar kan se olika ut. Och så fick barn ställa frågor om de vuxna nakenkropparna.
Det ska vi finna ut idag, för idag ska vi snacka om att bli märkt och lidet. Och vad betyder det så, Jannik? Godt spørgsmål, Jannik. Det betyder att vores voksne har i større eller mindre grad oplevet nogle ting.
Men jag förstår ju syftet med programmet. Jag tycker väl att syftet är gott, att man vill avdramatisera och visa att kroppar ser olika ut och sådär. Men det är liksom någonting med, just när man är i den där åldern så vill man inte se nakna vuxna. Det är liksom, men jag tryckte att det är så mycket på målgrupp, och de vill inte det. Däremot så är man nyfiken på den egna kroppen och vad som händer med den. Och det är ju så här svårare för oss att visa upp det, för att man vill inte visa unga kroppar på det sättet, även om de är avidentifierade. Så då har vi liksom valt den andra vägen. Jag tycker det är så många problem med det där danska programmet. Det jag har svårast för själv, nu när jag börjar komma ihåg lite grann vad jag kände, det är att det sitter liksom, jag tycker de här som sitter i studion är som liksom gisslantagna in i den där situationen. Jag tycker att det finns lite en, jag anar att det finns någonting, en liten avsikt med, för de är filmade i sina reaktioner också. Jag tycker det är osmakligt på något sätt att så här, man tar in de där kropparna som ibland i vissa fall är ganska extrema liksom, och sen så filmar man deras reaktioner, och så vill man att budskapet ska vara så här, åh, det spelar ingen roll hur det ser ut, alla är lika, allt är normalt liksom. Och samtidigt så vill man ha en reaktion på det som inte är helt inom normen. Och det, nej, jag tycker inte det finns, jag tycker inte det programformatet är någonting som vi vill ha i alla fall.
Redan när barnet är litet så finns den där nyfikenheten kring kroppen. Och nakna barn har faktiskt tidigare visats både på tv och film. Men inte längre. Men hur ser det ut på teatern? Susanne Osten är pionjär inom film och teater där barn och barns perspektiv står i fokus. Hon har varit verksam sedan 1960-talet och har gjort flera filmer, föreställningar, workshops och föreläsningar genom åren. Och det är alltid barns plats i samhället som lyfts fram. Senaste gången som Susanne Osten hade en naken skådespelare på scen, det var 1980.
Då sprang Helge Skog rakt genom naken och skrek. Han var en lärare som var rasande. Och de blev chockade. Det var idén. Men det var kort. Kort nakenchock. Och det var tanken då att det var roligt med en lärare som var naken och sprang förbi. Det handlade om ett gäng lärare som var nervösa för sina elever. Man får ju tänka så här att när vuxna som spelar teater för barn är någonting märkligt. Vi är ju 2 meter, vi är jättar. Och så har man små barn. Så man får tänka att det är en abstraktion. Det är våra emotioner och vårt språk som kan ta dem vidare. Jag tror inte att våra kön och vår nakenhet, jag tror att det skulle bromsa kontakten. Tänk hela vår civilisation, hur den är påklädd. Och vilka skönhetsideal. Och det är så mycket, laddningar. Så jag ser ingen vits, men däremot så har vi ju haft naken kostymer på oss. Och det har ju varit otroligt populärt. Både för vuxna och för barn. När man tar på sig sydda nakenkostymer med alla detaljer, då händer det någonting. Det blir sammanfullkomligt. De flesta skådespelare som jag jobbar med vill inte jobba för barn. De har liksom varit barn, de vill till vuxna. De vill till friheten och vill slippa barndomen. Det är nog det vanligaste. När jag får de här människorna att börja jobba för barn så har de samma fördomar överallt i hela världen. De förstår inte, det här kommer skrämma dem. Kan man göra det här för barn? Är jag konstig om jag gör det här för barn? Och så, det går igenom överallt. Mig säger det bara att vi har segregerat oss från barn. Vi ser barn som någon annan ras. Istället för att det är vi själva i olika utvecklingsgrad. Jag har varit med om att delta i ett seminarium där jag var inbjuden och hade en viss status. Några blev helt ursinniga när jag visade bilder av Sally Manns nakna barn. Och trots att vi vet, och hon har skrivit en hel bok om att hon togs fullständigt på sängen av att hon blev anklagad för att vara pedofil. Så hon hade tagit sina barn på sitt landställe, eller deras gård. Och barnen hade ingen skam över sin nakenhet. Och sen så kom det en punkt när de sa, nu får du inte fotografera oss längre. Då slutade hon. Trots att det var så. Och det är en överenskommelse och barnen är små. Så blev det så att när jag visade några bilder, för jag visade dem av ett helt annat syfte nämligen. Jag tänkte inte på att de var nakna utan mera. Jag visade dem inte för att provocera, det här var i början av 2000-talet. Utan jag tror att jag visade dem för att visa att, ser ni att alla de här barnen leker en vuxenroll och att de är allvarliga. Det var väl det som jag var ute efter. Då exploderade det plötsligt på en föreläsning i Melbourne. Och jag blev väldigt tagen på sängen att det var så snuskigt och så hemskt och så upprörande.
Jag anser att man inordnar väldigt mycket barnsexualitet i relation till vuxna. Alltså man låter den vuxna sexualiteten dominera.
Anna Sparman är professor vid institutionen för tema barn vid Linköpings universitet. Hennes forskning handlar om visuell kultur, också med barn i centrum. Det handlar om konsumtion, barnkultur och sexualitet. de normer och värderingar i det där mötet mellan barn och vuxna och bilden av samhället är centrala i hennes forskning. Hon skriver om det nakna eller halvnakna barnet i konst, i media, i populärkultur och hur vuxnas syn på barns nakenhet uppfattas idag.
Det jag skriver om nu är ju bland annat den pedofila blicken. Och den här pedofila blicken, den är inte, betyder inte att man är en pedofil. Och det betyder inte att det ens behöver vara en man. Det behöver inte ens vara en vuxen faktiskt som tittar med en pedofil blick. Utan det är mer en blick när vi tittar på varandra och misstänkliggör. Och den här blicken har lett till att vi börjar organisera barns liv. Och barn ska skyddas och de har rätt till skydd. Men jag ställer frågan, kan vi överbeskydda till slut? Så att barnen förlorar rättigheten till sin kropp. Den här pedofila blicken blir då ett sätt som vi liksom, ja, inte bara kontrollerar varandra, vi blir också självreglerande. Så att vi tittar på oss själva och våra handlingar. Och jag har varit, när jag har varit ute och pratat om det här så har jag ibland då någon som säger, ja, jag har ju den här bilden på mina barn på väggen och den har ju hängt där sedan 80-talet. Men så helt plötsligt en dag så tänkte jag så här, det där kanske inte är så bra. Därför att barnen är halvnakna eller nakna på bilden. Och den här självregleringen, att vi alla börjar tänka på det här sättet, då undrar jag, vad gör det med våra barn? Det är ju också så att om man tar den här frågan till exempel förskola, fritidshem, när jag har pratat för de grupperna, då är det ju fler som säger att de undviker att ha barnen i knät precis innan föräldrarna ska komma, för man är rädd att bli anklagad för någonting. Och det här är ju, det här blir ju ett problem för barnen, för då, vad hamnar vi då? Ska vi aldrig kunna ta i barn till exempel? Det är klart att man ska ta i barn på ett korrekt sätt och man ska inte ta i barn om de inte vill. Men barn behöver ju också tröst. I England har det gått så långt på en skola där om ett barn ramlar och slår sig och det börjar blöda, då får inte läraren röra barnet utan då får läraren be ett annat barn röra barnet. Och det kan man ju också fråga sig vad det innebär. Och sen måste någon springa och hämta sjuksyster för att hon är auktoriserad att röra barnen. Och det är ju någonting som blir konstigt här kring det här. Och då tänker jag också att det som blir konstigt är att vem liksom, varför gör vi så här? Handlar det här om barns sexualitet eller handlar det här faktiskt om vuxens sexualitet? Att det är vuxna som är problemet men barnen får ta smällen. Men sen när jag skrev min avhandling då för många år sedan, då var jag på ett fritidshem och där så pratade barnen själva väldigt mycket om sexualitet. Och det var då jag fick upp ögonen för det här, så jag skrev ett kapitel i min avhandling om barnblick och sexualitet. Hur de tittar på varandra, hur de exponerar sina kroppar för varandra och så vidare också. Hur de pratade om kärlek. Men det gjorde att jag blev ytterligare intresserad och ville gå in mer på det ämnet efteråt. Så att jag sökte pengar och fick forskningsmedel för att titta på hur barn då 9-12 år, hur de pratar om reklam och sexualiserad reklam.
För den här studien intervjuade Anna Sparman barn på fritids. De tittade tillsammans på reklambilder av halvnakna vuxna men också på nakna och mer eller mindre halvnakna yngre barn. Och så pratar de om det här, om nakenhet och om kroppen.
Från början då var det mer en upptäckt att de gjorde det. De kunde prata om att de kunde ha sett varandra nakna eller de kunde prata om... de lekte faktiskt till och med att de blev födda och att någon videofilmade. Och det är ju inte direkt sexualitet men det har ju med kroppen att göra. Och de pratade på det sättet. De pratade också om att vara kära. Och andra som var kära och så vidare. Så att det var en blandning kan man säga mellan relationer och sexualitet och kropp. När jag sen bestämde mig för att göra det här andra projektet och hade då fokusgruppsdiskussioner med barn, då upptäckte jag ju att de har en väldig brist i språket för att prata om det här, för att prata om sin egen kropp och sig själva. Det var väldigt mycket, och det här har jag skrivit också om, att de väldigt mycket så här, vad äckligt och så vidare. Och till slut, jag blev rätt så påverkad av det här. Så till slut så sa jag så här till en av grupperna, men Men kan det aldrig vara fint att vara naken till exempel? För vi pratade om bilder, inte där personer var nakna men när de var halvnakna och så vidare. Eller, och speciellt det här att man använder en halvnaken kropp för att försöka sälja en produkt. Så då frågade jag, kan det aldrig vara bra? Och då sa de ju faktiskt så här, ja men när man precis har duschat och så kryper man ner mellan lakanen i sängen, det kunde vara skönt. Eller att bada naken i en sjö på sommaren och så vidare. Och, men jag märkte ju det här att det här äckelspråket, det var ju också för att det inte fanns ord. Att sätta ord på vad det var man såg. Och det var ju det vi försökte göra tillsammans och det kunde de, visade sig, när man började prata.
Det är då vi går igenom vad vi har gjort och vad som ska komma efteråt sen. Efter samlingen då har vi...
Mat!
Är det någon som vet vad vi får för mat idag?
Fisk.
Nej. Det är något som är platt och runt.
Falafel.
Barn möter andra vuxna än sina föräldrar när de är på förskolan, eller i skolan, eller på fritids. Det är någon annan som är där för att byta blöja, trösta, bekräfta, lära barn nya saker. En snäll fröken, kanske en sträng fröken, eller kanske en man. Många manliga förskollärare och barnskötare berättar om kommentarer från föräldrar och från kollegor. Om hur de ska vara med barnen. Byta blöja eller inte. Ha barnet i knä eller inte. Funderingar och ibland oro kring vad föräldrarna eller kollegorna ska tänka. Vuxenvärldens blick på barn har förändrats. Hur påverkar det våra barns vardag?
Ebbe!
Ebbe går hem. Och efter mellanmålet, vad gör
du? Jag var faktiskt väldigt rädd när jag började. Men jag visste ju ändå att det var där jag ville, att det var med barn jag ville jobba.
Det här är Alexander Strömberg som är barnskötare på Bitbockens förskola i Norrköping.
Och det går tillbaka till för säkert runt 8 år sedan när jag satt och läste på nätet och så dök det upp en länk till en blogg. Och där var det ett inlägg om en kvinna som skulle hämta sin systerdotter på förskolan. Och då kommer hon in och frågar, men hej, vem är du här för att hämta? Och fick då svaret, nej men jag jobbar här. Och sen så var det 3-4 paragrafer med att män inte ska jobba inom förskola. Män som vill jobba där är pedofiler. Så det var en rädsla som var ganska stor när jag började. Var väl någon förälder som har sagt att amen, jag vill inte att du hjälper min dotter där. Eller min son. Vi tog besöken och bytte blöjor. Och då är det, får man ta det. Jag har ju mestadels varit vikarie som sagt va. Och då ska ju jag inte göra det från första början. Utan det är ju en fråga som dyker upp mer i det långa loppet. De har varit på ett ställe väldigt länge. För barnen måste ju också ha en trygghet att ja, men jag känner dig, jag litar på dig. Självklart ska de ha det, och det har ju hela min integriteten att göra också. Och då hinner de släppa det. Att, ja, men, för när du lär känna barnen, föräldrarna lär känna dig. Inte lika djupt, för det är oftast bara vid hämtning och lämning. Men barnen pratar ju om dig hemma. Och då är det, då blir föräldrarna mer okej med att du hjälper de som tänker på sig, för det är inte många, men det har varit några tillfällen. Och sist det hände så pratade föräldrarna med en av mina kollegor om det, att amen, vi vill inte att han hjälper till vid toaletten. Och det var något som pratades om i just mitt arbetslag, och sen så pratade arbetslagsledaren om det med chefen. Och chefens svar var, ja men det är tyvärr inget de kan bestämma. För det här var, det var inte baserat på någonting, det var bara att men, vi vill inte det. De förklarar inte varför. Och det kom, dyker upp stunder då jag är enda alternativet.
Det har ju varit vissa flickor så här som har sagt att jag är kär i dig. Och när de säger det, alltså jag har inte tänkt över det så mycket mer. Jag har bara tyckt att det är fint liksom.
Jesper Loweld har också erfarenhet av att arbeta med barn, både på förskola och fritids. Men han har valt att lämna yrket.
En förälder har kommit fram till mig med synpunkter på sånt där. Och sen så har jag gått fram till en förälder självmant för att jag ville utforska lite hur hon kände inför det faktum att hennes dotter var väldigt, väldigt kär i mig. Liksom.
Vad sa hon då då?
Ja, alltså det var så att den här lilla flickan, hon var väl 5-6 kanske. Hon ville ju vara runt mig hela tiden och jag hade inget problem med det, jag tyckte om det. Sen var hon väldigt klängig och hon kom ofta och kramade mig och sen ibland så när hon kramade mig så gav hon mig en puss på kinden. Och ja, då blev jag lite sådär konfunderad och tänkte, vad tänker de som ser det där liksom? Alltså jag tänkte ju direkt att folk skulle få några fördomar mot mig. Så då ville jag bara gå till hennes morsa och då sa jag det att din, vad tycker du om att din dotter liksom ger mig en puss på kinden så där ibland. Jag har inget emot det, sa jag, men om alltså jag vill inte att det ska bli något konstigt liksom. Och hennes reaktion var ju väldigt fin, för hon ömmade mer för mig då och tyckte att var jobbigt att du ska behöva känna så liksom, att hon hade inga problem med det. Och det var ju skönt att få veta det, men det var fortfarande, det där satte lite sin prägel. Jag var efter det så var jag lite mer försiktig ändå. Jag kunde verkligen vara mig själv med barnen om jag var bara med dem. Men så fort det var en vuxen i närheten, det var då det blev lite mer ansträngt. Och jag tror att det blev mer och mer ansträngt ju längre jag jobbade inom yrket. Liksom. För mot slutet så var det också en incident som jag bara kan nämna kort. Det var en pojke som jag hade en jättebra relation med honom. Och jag märkte att han tyckte jättemycket om mig. Och hans föräldrar verkade också tycka mycket om mig. Sen någon eftermiddag på fritid så satt vi inne och tecknade. Och då satt jag på en stol mitt emot honom. Och han satt på sin stol. Och så hade han placerat sin fot liksom i ett viloläge på min stol. Så att foten var placerad mellan mina ben. Och sen kom hans pappa. Och han hämtade honom. Och sen tror jag typ dagen därpå så kom min kollega. Och sa att hans pappa kom till mig igår och sa att han såg att hans fot var placerad mellan dina ben. Och han sa att föräldrar kanske kan få fantasier. Om vad det där skulle kunna betyda. Och jag vet inte vad hon ville ha sagt med det. Alltså på något sätt så var det väl ändå att säga att det är nog bäst om du tänker på det här framöver. Och jag tänkte på det framöver och jag tänkte framförallt på att den där pappan, han tänkte ju inte på andra föräldrar utan han tyckte ju själv att det där var konstigt eller att det var obehagligt att se. Så det fick mig också bli ännu mer ansträngd och uppmärksam på hur jag var bland dem och sådär. Men om jag var bara med barnen, då kände jag ändå att, alltså för att de hade inga fantasier. Barnen hade inga fantasier om liksom, att jag var någon ditt eller datt, utan de tyckte bara om att vara i mitt sällskap. Det var ju föräldrarna och de vuxna som på något sätt planterade det där.
Vad är det här för något nu då? Signe, ska vi ta en ramsa? Är ni med?
Jag hamra och spika, jag lyckte en bil, jag sågar och gnider och jag med min fil, jag målar och målar med tjockt och med tunn.
Hur går den sen?
Motor och
många föräldrar drar sig för att prata med sina barn om sexualitet och nakenhet. Och då är det förstås viktigt med bra ord. Snopp och snippa har till exempel verkligen satt sig som de begrepp som används allra mest. Här kommer snoppen i full galopp.
Han som inga bra. Nej, men den har väl liksom så här nu några år efter så har den ju landat väl. Det är ju en av de mest spelade barnlåtarna på Spotify och liksom den används ju i undervisning på olika sätt. Det är snopp och snippa. Sen pratar vi ju inte så ofta om det, men i de fallen vi har gjort det, när vi har haft serier som handlar om kroppen, då är det nog de begreppen som används. Men nej, men snopp och snippa debatten blev ju nästan lite större utomlands än vad den blev i Sverige. Om jag inte minns fel. Och den kroppen serien, alltså finns alltid en ganska stor det finns en efterfrågan på material om kroppen, både från förskolorna men också från föräldrar, så att jag vet inte vad vi lärde oss om den, men jag tror att vi i viss mån alltid kommer liksom, det är en ganska överbeskyddande föräldrageneration nu, om jag får liksom vara lite så här kategorisk, och det är liksom någon lite form av ny präktighet nu som vi märker av, och det tar sig ganska ofta uttryck just kring så här, amen, sexualitet och svordomarna. Det är nog de stora liksom känsliga ämnena. Det blir så orimliga reaktioner, och det känns som att många vuxna idag eller så här, föräldrar idag inte riktigt kan, de kan liksom inte prata själva med sina barn och berätta hur saker ligger till, utan det är på något sätt som att man förväntar sig när vi säger någonting så blir det liksom sanningen, inte att de kan säga så här, det här är fiktion och det här kan vi, att man kan liksom bädda in och sätta det i en kontext.
Anna Sparman har tillsammans med kollegan Eva Bolander och med kollegor på Göteborgs universitet utvecklat en kurs om sexualitet för lärare. Kursen heter Skola och sexualitet från barn till ungdom och berör normer och föreställningar som vad är vår syn på sexualitet? Och är nakenhet sexualitet?
När jag gjorde den här forskningsstudien och skulle få skolor som skulle ställa upp på att vara med i mitt projekt om det här med reklam då, fokusgrupper och sexualitet, då vände jag mig till en kommun, och på kommunnivå så sa man absolut nej, jag fick inte gå till någon skola därför att man ville inte stöta sig med föräldrarna. Sen när jag fick tag och kontaktade två skolor på ett annat ställe så var de lyriska. De sa, åh, skönt, äntligen kommer någon och pratar om det här. Därför att det här ägnar de sig åt hela tiden, barnen. De pratar om det och liksom de är nyfikna. Och jag menar, det kom ju upp sådana här situationer. Berättade ju de här barnen för mig också i gympasalen. Så är man nyfiken med omklädningsrummen och så vidare. Men de här lärarna, de är liksom oerhört förstående. För att det här är någonting de lever med varje dag. Och då pratar vi om de som redan är ute i verksamheten. Men jag har också undervisat lite grann för sådana som ska jobba med barn. Och då så ställer man frågor som, ja, men hur ska jag göra då om ett barn frågar mig någonting om sex? Och hur ska jag göra om de frågar om jag har haft sex? Så att det finns väldigt mycket frågor från båda håll, skulle jag vilja säga. Att det här är ett svårt ämne, för att ingen pratar om det. Och det vi har pratat om, det är att vi har pratat väldigt mycket om övergrepp, men vi har inte pratat om det här som man kan kalla för barns normala sexualitet. Det vill säga, som WHO har ju en definition av sexualitet där de säger att det ingår i varje människas liv. Det är en del av att vara människa. Sen kan det ta sig alla möjliga uttryck och former. Men det är en del av att vara människa. Det betyder att det är en del av att vara ett barn. Det är ju att vara människa, så det är en del av deras liv också att vara en sexuell varelse. Att vara nyfikna och undersöka sin egen kropp och så vidare. Och inte känna skam för den. För det första börjar man ju inte prata med barn om deras egen sexualitet. Man kan ju gå andra vägar, som att prata om en bild eller någonting sånt. Och då så har jag visat reklambilder. Och så har vi pratat, och sen på slutet så brukar jag ställa en fråga så här: okej, är det någonting mer ni vill säga, eller är det någonting som ni tycker att jag inte har frågat om, och så vidare. Och nästan i varje grupp har det kommit upp att någon säger så här: är det var så bra att få prata om det här på allvar en gång. Och det säger ju någonting om att det gör vi inte. Vi pratar inte på allvar, det vill säga att man kan ställa frågor, man kan undersöka och reda ut tillsammans vad betyder någonting. Och det här samtalet, tror jag, är jätteviktigt. Och då gäller det att inte skambelägga eller säga att något är fel, utan försöka diskutera sig fram till värden och värderingar och normer kring det här. Och det finns ju en allmän syn om att ett barn ska inte veta någonting om sexualitet, men det gör de. Även om de inte vill att de ska veta det, så gör de det. Och frågan är vad de vet och hur de sätter ord på det. Hjälper vi dem inte att göra det, så hjälper vi dem inte framåt, så att säga. Det här handlar ju om hur vi ser på relationen mellan barns och vuxnas sexualitet och hur vi kan tillåtas att tänka på barn-barn-sexualitet och säga att det är två olika saker. Vi måste liksom skilja på de här sakerna för att ge dem utrymme att undersöka sig. Men det här är ju jättekänsligt. Jag har ju vänner som var pedagoger på 70-talet, och då var det ju inte alls konstigt att barn stängde in sig i ett rum, klädde av sig nakna och så vidare. Det var ingen liksom som tyckte att det var någonting jättekonstigt, utan så här var det. Och då, den synen på barn och sexualitet hade vi då. Nu har vi en helt annan. Nu ska man inte stänga dörren, man får inte ta sig sina kläder och så vidare. Och jag säger inte så här att det var jättebra på 70-talet. Det var säkert barn som kanske inte tyckte det var bekvämt heller. Men vi måste hitta någon mellanväg här, så att barnen kan växa upp och undersöka sig själva och sin sexualitet.
I Fakultet idag om den pedofila blicken, det vill säga om de begränsningar som vi skapar för oss själva i samspelet med barn, för att inte riskera och dömas ut som pedofiler. Och om att den där blicken lika gärna kan komma från eller upplevas av en kvinna som av en man. Du hörde Anna Sparman, hon är professor vid tema barn vid Linköpings universitet. Och du hörde också Susanne Osten, regissör och pionjär när det gäller barnteater. Och Johanna Gårdare, programchef för SVT Barn. Du hörde också Alexander Strömberg, Jesper Loeld, två av de män som jobbar eller har jobbat i förskola och fritids. Klippen i avsnittet kom från filmatiseringen av Astrid Lindgrens Madicken från SVT, från Danmarks Radio, SR och ur föreställningen Jösses flickor av Susanne Osten. Producenter för inslaget var Elliot Larsson, Ronja Isaksson, Klara Berg, Sara Kreutz, Nathalie Valstenius, Lovisa Palmqvist och Magdalena Moreno. Samtliga är tidigare studenter vid kandidatprogrammet KSM, kommunikation, samhälle, medieproduktion, också vid Linköpings universitet. Och jag heter Anneli Norberg. Vi hörs!